Vi firar palmsöndagen idag. Visst är det härligt? Vi närmar oss påsk. Högtidernas högtid kan man säga. Påsken. Tänkte vi skulle läsa tillsammans. Faktiskt från Markus kapitel 11.
Jag läser bibelordet i Jesu namn. Markus evangeliet kapitel 11. Verserna 1 till och med 11. När de närmade sig Jerusalem och var nära Betfage och Betania var vid Olivberget, sände han iväg två av sina lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Så snart ni kommer in ska ni finna ett ösneföl som står bundet och som ännu inget har suttit på. Ta loss det och led hit det. Och om någon frågar er varför ni gör så, ska ni svara: Herren behöver det. Och han skickar strax hit dem igen. De gav sig iväg och fann ett ösneföl ute på gatan, bundet vid en port, och de lossade det. Några av dem som stod där sa till dem: vad gör ni? Tar ni lås fölet? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och man lät dem gå. De ledde fölet till Jesus och lade sina mantlar på det. Och han satt upp. Många bredde ut sina mantlar på vägen. Och andra strödde kvistar som de skar ut på fälten. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad är vår fader Davids rike som kommer. Hosianna i höjden. Så kom han i Jerusalem och in på tempelplatsen. Han såg sig omkring överallt. Och eftersom timmen redan var, sen gick han ut till Betania med de 12.
Vi ber tillsammans. Vi tackar dig himmelske far att du sände din son. Vi tackar dig för den här stunden vi får ha tillsammans inför ditt ansikte. Vi tackar dig för ditt ord. Att vi ska få möta dig och höra din röst till oss var och en den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi läste från Markus evangeliet här. Och Jesus rider in i Jerusalem precis före påskhögtiden. Det var ju så att påsken, den firade man ju redan. Den judiska påskhögtiden, på engelska Passover, eller på hebreiska då Pesach, som betyder gå förbi. Och man firade det utifrån judarnas stora befrielse från slaveriet i Egypten. Man kallade det för påsk för att man strök blod över sina dörrposter. För att var och en som hade gjort det där i Egypten när de var fångna, de skulle vara under beskydd. De skulle inte bli dödade. Så man slaktade ett lamm och man strök blod över sina dörrposter. Och därmed var man under Guds beskydd. Och i samband med de här händelserna så blev de också befriade i Israels folk. De var ju tillfångatagna, eller vad ska man säga, de blev slavar i Egypten. Och de blev förda ut genom Moses ledning genom Röda havet. Och fick komma in i det förlovade landet, i Israels land. Den påsken, den bilden av det här stora befrielsen som Israels folk fick göra, det är ju det vi får fira idag. Vi får fira att ett lamm blev slaktat, Jesus blev slaktat. Och vi har fått vara med att gå från slaveri i synd, i mörker, till att bli frälsta, befriade och har kommit in i, inte Israels land har vi inte kommit in i. Vi har kommit in i Guds rike. Visst är det stort? Visst är det spännande att se vad påsken som vi firar är, att det Jesus gjorde, det gäller idag. Det gäller för dig och mig. Han har gett sitt liv, sitt blod, så att vi kan få bli friköpta. Fantastiskt. Här kommer vi in i den här spännande berättelsen som Tahir läste. Hur Jesus kommer in i Jerusalem. Han sätter sig på en åsna och rider in. Det blir en, Matteus evangeliet säger att hela staden kom i rörelse. En stor folkmassa. De bredde ut sina mantlar på vägen. De strödde kvistar från träden och de ropade: Hosanna, Davids son. Man hälsade alltså Jesus som kung. Hela staden gjorde det. Och det här är en av de bitarna jag skulle vilja tala om idag lite grann. Det är förtröstan och vår tillit till Jesus. Man ser hur hela folket, hela staden hade en sån enorm tillit. De till och med tog sina dyrbara mantlar, la dem så åsnan kunde gå där. Människors hjärtan hade tillit, förtröstan på att Jesus var kungen. Han var Messias, den smorde, som var den utlovade som skulle komma. Hela staden liksom hyllade honom. Och man hade en sån tillit till att honom ska vi ha. Han är det. Samma skara som fullt av tillit och förväntan och förtröstan på Jesus som Messias. För du vet, när de ropade Davids son, då ropade de och talade ut att Jesus är den utlovade Messias. Det är ingen tvekan. För Davids son, det var kung David. Det är att Jesus är den som hela gamla testamentets profeter talar om. Men det som hände, och det här är ju ganska märkligt tycker jag. Det är bara några dagar senare, det här var palmsöndagen, så kommer vi fram till skärtorsdagen, långfredagen. Samma skara som hade den här, ni vet, förtröstan, tilliten till Jesus. Nu har deras ord bytts ut. Nu är det inte Hosanna som betyder fräls oss, kungen fräls oss. Nu är det något annat. Nu lägger man inte längre ut sina mantlar för Jesus. Vad är det man ropar nu? Korsfäst! Korsfäst honom! Samma gäng. Man har förlorat all sin förtröstan, sin tillit till den Jesus är. Vilket skifte! Eller hur? Undrar hur det kändes för Jesus. Ena dagen hyllad som kung, som frälsare, som Messias. Andra dagen, du ska korsfästas. I Romarbrevet kapitel 1, vers 17 citerar Paulus gamla testamentets skriften. Han säger: i evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det så skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Ett annat ord för tro är tillit, förtröstan. Det kanske knyter egentligen vår förståelse av ordet tro på svenska lite bättre. Förtröstan, tillit. Och här är oss som lärjungar till Jesus. Det här är vår livsluft. Att leva av tro till tro. Den rättfärdige ska leva av tro. Vi ska leva av förtröstan till Jesus. leva i tillit till Jesus. De här orden är ganska starka egentligen när man tänker på det. Min pappa, han heter Åke, och jag tyckte om att ut och gå på promenad med min pappa. Han var stark, han var kulstötare, han var diskuskastare, han byggde hus, han var stark. Och så höll jag hans hand, och så var jag så liten. Och så vet jag att jag gick där och blundade på promenaderna med pappa. Och så vet jag att jag visste att det spelar ingen roll vad som hände. Även om jag snubblar och jag ramlar, då kommer pappa, tjup! Han kommer dra upp mig igen. Han kommer rädda mig. Och kom ihåg de där stunderna i pappas starka hand. Jag hade full tillit, förtröstan, tro till pappa. Därför kunde jag bara blunda och gå och... Oh! Jag visste att han skulle rädda mig vad som än hände. Jag litade på pappa. Jag hade tillit. Jag hade förtröstan. Pappa. Ibland kan det kännas som att livet liksom skakar om oss. Har ni varit med om det? Att det känns så liksom att man bara hjälpt. Det känns som marken jag står på håller på att raseras. Jag vet inte om du har känt så. Men jag har känt så. Speciellt under en period nu. Och det kändes som att Herren gav mig ett ord in i den här situationen. Och det är från Psaltaren 139 och vers 5. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. De där orden har man hört och sjungit och så många gånger kanske läst så att man, ja, det där vet jag. Men vet vi, tror vi, har vi tillit till Guds hand över oss? Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Wow! Kan vi ha tillit till Herren? Kan vi det? Vi är kallade att leva av tro, av tillit, av förtröstan. Men våra hjärtan väljer ibland ändå att låta fruktan ta över, eller oro, eller någon misstänksamhet. Det jag vet, det jag har sett, det är att Gud är trofast. Och att de här orden, de håller. Att han omsluter dig på alla sidor och han håller dig i din hand. Wow, vilken fantastisk sanning, kära vänner. Eller hur? Är det inte det? Gud omsluter dig. Han omsluter, han håller dig i din hand. Vad som än händer. Jag tänkte på grabbarna i den brinnande ugnen. Många kanske har hört den här. Många av er har hört den berättelsen om Daniels tre kompisar. Vad heter de nu igen? Just det, där har vi dem. Sadrak, Mesak och Abednego. Tänk om man hade tre söner som hette det. Det finns säkert någon som har tre grabbar. Sadrak, Mesak och Abednego. De vägrade böja sina knän för Nebukadnessar. Visst var det Nebukadnessar? Kolla på Claes här. Han nickar. Nebukadnessar hade en guldstaty. Alla skulle falla ner och tillbe. Men de valde ju inte göra det. Hur gick det? Det gick inte bra. De blev kastade in i den brinnande elden. Han hade hettat upp den tre gånger starkare. Och orden som de sa så här. Nu faller ni ner och tillbe. Och de sa, nej, vi kommer inte falla ner och tillbe. För vi vet att Gud kommer kunna rädda oss även om du kastar in oss i den där elden. Men även om vi inte blir räddade, om Gud inte räddar oss, vi kommer ändå inte falla ner. Och har man den attityden, ja, mot en sån där härskare, då blir det inte bra. De kastade in de grabbarna in i ugnen. Tre grabbar Sadrak, Mesak, Abednego in i en eld, en brinnande ugn, lite annorlunda förresten. Jag vet inte ens om typ Nordkorea eller Kina håller på med liksom hettar upp eldar och sen kastar in folk så där. Det känns lite så här makabert, extra extremt. I alla fall Nebukadnessar, han gjorde det. Han kastade in dem i ugnen. Och efter en stund, mitt i den där hemska prövningen, så gick de runt där lösa och lediga i elden. Och det enda som hade fallit bort var ju deras rep och allt vad de hade runt sig. Och då gick de där, alla fyra. Eller vänta nu, hur många var de? De var tre. Men det var en som såg ut som en gudason. Det var Jesus Kristus som gick med dem i elden, i prövningen. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Även om du går igenom en fruktansvärd prövning, en eld. Vi kommer till dem hela tiden i livet. Det verkar som att det är någon form av upprepning här på den här planeten. Prövningar. Den här elden Sadrak, Mesak och Abednego gick runt i. Det var en prövning. Men de valde, man hör det på deras ord, de valde att lita på honom. De valde att ha tillit till Herren. Så de böjde inte sina knän för den där avguden. Utan så när vi tillber bara en Gud, det är vår Gud. De valde att förtrösta. Den rättfärdige ska leva av tro, av förtröstan, av tillit. Så du och jag ställs, varje dag ställs vi inför den här hjärtats prövning. Ska jag lita på Herren idag i den här prövningen? Nej, det kan jag inte göra. Nej, nu kaffet har blivit så dyrt. Nej, det kan jag inte göra. Jag måste nog fuska lite på skatten här. Nej, men vi ställs inför prövningar. Kan vi ha tillit till Herren? Guds ord säger att vi kan det, för Gud är trofast och han omsluter dig på alla sidor. Han håller dig i din hand. Så det som folket valde att göra, de valde att släppa sin tillit till Jesus och släppa hosianna-ropen och istället säga korsfäst. Du och jag, vi har också ett val att välja tillit, följa Jesus, förtrösta på Herren genom allt vi möter. Vi hamnade i en situation när vi hade varit 10 år i Söderköping, där vi upplevde att Gud manade oss, det är tid nu att ta steg vidare härifrån. Vi upplevde Gud manade det och... Men sen när vi skulle fatta beslut över hur vi skulle göra så var Gud tyst. Jag vet inte om du har varit med om det. Att du kommer till Gud och så är han tyst. Det är ganska jobbigt faktiskt. När man står inför stora prövningar. Så vi står inför den här prövningen och vi bad och vi liksom, du vet så här. När man ber liksom. Superböner, man till liksom, man typ, ja, nu Gud, nu har jag, vi bett liksom, så nu förväntar vi oss att du gör något här. Men Gud var tyst och det enda jag kände att jag kunde befinna mig i, det var psalm 23. Det var psalm 23, jag bara läste och Linnea och vi läste och läste psalm 23. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han leder mig på gröning. Och du vet hela, det var en prövning av att vandra i tillit. Vi upplevde så här, nej men vi anar, Gud har gett oss ett tilltal, en kärlek till Sydostasien. Och samtidigt så bara, nej men vi vet, vi kan ju inte bara liksom kasta oss ut. Vi kan inte bara gå. Vi hamnade i läget, det var någon som hörde av sig, oh, men ni kan komma hit istället. Gud kanske har en tanke att ni ska vara här. Men någonstans så tog vi ett steg helt ut i det okända. Först när vi hade gjort det så började Gud att bekräfta. Ja men, ni är på rätt väg. Ni har gjort rätt beslut. Ibland är det så att livet är liksom, att Gud liksom till och med kan vara tyst i våra prövningar. Och någonstans mitt i den prövningens stund när Gud är tyst, så vill Gud att vi ska förtrösta av hela våra hjärtan på honom. Och det här är inte lätta bitar. Att liksom, det är ingen teori man ger, utan det här är, det är en trosvandring. Den rättfärdiga ska leva av tro, leva av förtröstan. Så det här måste du själv gå en väg med Herren, där du själv förtröstar av hela ditt hjärta. Du kan inte låta någon annan göra det, utan du måste själv vandra och säga: Jesus, vad som än händer, vad som än står inför, så väljer jag att lita på dig. Att du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand i den här situationen. Vi ska fira påsk nu, och Jesus, han hamnade i, som jag anade, av en tillitsproblematik. Det ser ut som det. Han är i Getsemane. Så Matteus 26, 36-39. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. Och han sa till lärjungarna: sätt dig här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus, Zebedeus båda söner, och han greps av sorg och ångest och sa det till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Det är som om att han har en konversation här. Han har en konversation med fadern Jesus. Hur är det? Det här, min far, om det är möjligt, låt den här bägaren gå förbi mig. Det var precis innan korset. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han hade en brottningskamp med fadern. Det som alltid har varit så självklart annars, hur fadern, sonen och anden lever i den här perfekta kärleksrelationen. Också i Matteus 27, 45-46. Så står det: vid sjätte timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig? Varför har du övergett mig? Det är nästan som man anar här från Jesus: vad är du? Far, har du övergett mig nu? Var är du? En del tror att fadern för en liten stund övergav sonen när all världens synd landade på Jesu axlar. Och den helige fadern kunde inte vara i kontakt med Jesus, i relation med Jesus, då all synd drabbades på honom. Men mitt i den här prövningen så sa Jesus: varför har du övergett mig? Han citerar en psalm av David. Jesus gick igenom den värsta av smärtan, att vara skild från fadern. Varför har du övergett mig? Jag tror att det kanske kan finnas någon här inne som ibland kanske har brottats med Gud och sagt: varför Gud? Varför? Min övertygelse är att du kan komma till Herren med ditt varför. Varför blev min kära släkting sjuk? Eller varför hände det här när jag var liten? Varför fick jag gå igenom det här? Varför Gud? Jag tror Gud lyssnar på ditt varför. Och han vill omsluta dig. Mitt i allt den prövning du är i just nu, och i den prövning som du tidigare har gått igenom. För han vill hela. Han vill läka. Han vill att du ska ha fullkomlig tillit, för tröstan till honom. För han är trofast. Och som vi sjöng innan. Vi sjöng: du är god. Din godhet ska följa mig. Den där tilliten till Guds godhet. En gång var jag i, Linnea och jag var i Laos, och jag satte mig ner på en stol. Jag berättat den en gång innan. Jag tog fram den här fina stolen. Nu satte jag mig här. Det gick ju bra. Det här kan man undra. Den här lilla plaststolen för mindre barn. Hur ska det gå att sätta sig? Jag vet inte om du tänker när du ska sätta dig ner. Nu ska ni och fika här. Om du funderar så mycket. Kan jag lita på den här stolen nu? Jag vet inte om du gör det. Du kan, om du inspekterar liksom. Hur är det egentligen med de här skruvarna här under? Sitter de verkligen fast? Alltså? Men det som hände när jag satt mig där i Laos. Det var att jag satt mig bara utan att tänka. Och den där röda plaststolen, den brakade ihop. Jag som förtröstade på den här stolen. Men den höll inte. Ja, kanske någon har varit med om någon sån där campingstol eller något liknande. De brukar ha en förmåga att liksom braka ihop. Kanske du har varit med om något liknande. Men vi har faktiskt en tilltro till varje bänk eller varje stol vi sätter oss till. Sätter oss på. Och jag tror att även om du kan ha varit med om. Nej, men det har brakat förut. Så jag vägrar att sätta mig på en enda stol till i hela mitt liv. För jag har satt mig, en gång satte jag mig på en stol och den gick sönder. Jag tror Gud vill att du och jag ska ge förnyat förtroende och tillit till honom. Till hans ord, till hans löften, till hans karaktär. Som är att han är den som är och som var och som kommer. Att han är trofast, att han är god. Och den här tilliten, den här förtröstan tror jag han vill att vi ska ta vidare ut i våra relationer. Att vi ska ha förtröstan, tillit på, jag litar på dig, att du vill mig väl. I den här tilliten, i tilltron och förtröstan till varandra så växer någonting. Det växer en kärlek, det växer gemenskap. Som kan bli djupare och djupare. Så vackert. Men också inte helt lätt. Men jag tror Gud vill utmana oss till att välja och lita. Lita på att det håller. Lita på tillit till Herren. Också tillit och förtröstan till det bästa hos varandra. Vi lär oss det här från dagens text i Palmsöndagen. Att det finns ett val att förtrösta på Jesus eller att inte göra det. Och jag tror att Herren vill att vi ska låta våra hjärtan få vara fyllda av tilltro till hans godhet. Även om vi inte förstår allting. För det gör man inte. Det går inte riktigt att förstå allt som händer. De här tre grabbarna i elden. Jag tror inte de förstod riktigt. Utan de kom nog med sitt varför. Varför Gud kastar, låter du oss bli inkastade i elden? Och kanske du har sådana saker också. Varför Gud? Jag tänkte vi ska bara låta att vi tar allt det här och våra varför och är inför Guds ansikte en liten stund tillsammans. Ja, tack Jesus för den här dagen. Tack Herre för palmsöndagen när vi får välja Herre att fästa blicken på dig Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Tack Jesus att vi kan förtrösta på dig. Öppna våra hjärtan för dig Jesus som älskar oss så högt. Vi tackar dig Fader att du omsluter oss på alla sidor och håller oss var och en i din mäktiga hand. Jesus, vi prisar dig och lovar dig och vi ärar dig för att du är nära oss just nu. Jag skulle vilja be för den som bara känner just nu i sitt inre att de har haft svårt att lita på dig fullt ut, Herre. Lita på din godhet. Lita på din närvaro. Jag vill be, Herre, att du skulle få röra vid den personen just nu med din helige Ande. Och jag bara tackar dig för att du möter oss, Herre, där vi är. Du möter oss med våra frågor, med våra varför. Och jag tackar dig, Herre, att du ger också svar. Det svaret du ger oss ibland är bara att du kommer och omsluter oss med din närvaro. Så jag bara ber att du skulle få göra det den här stunden. Omsluta oss var och en, Herre, som behöver det. Och hålla oss i din hand, Herre. Inslut oss, omslut oss, omfamna oss, Herre, i din kärlek. Så jag tackar dig, Far, för din godhet, för din nåd, för din kärlek, för oss var och en.